Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och välkomna till Vinpratarna.
Vilken fnissig start.
Fnissig start. Andreas har försökt tajma mig och min härliga taktkänsla.
Ja, men vi sitter ju på varsitt håll här, så det kan vara bara så, lite lättare att klippa då. Men nu är det blir lite hej och hå. Hawaii, det funkar det med också. Ja.
Du är väldigt lila om tänderna.
Ja, väldigt. Jag har varit på BS-provning på Grapp. Mm. Fruktansvärt lila om tänderna.
Har du provat mycket Carmenier eller Malbec eller vad är grejen?
Nej, men det är ju att det var så jävla mycket viner. Det var ju typ 100-110 stycken. Och då blir man ju lite, kanske 50 röda och sådär, lite stöddiga. Avslutas alltid med så stöddiga Barolo och sånt. Även om det är ett härligt att avsluta med lite kvalitet. Men ja, nej.
Vad har hänt sen sist då? Du har varit i Burgundy gris.
Ja, fy fan vad härligt det var. Gud,
jag följde med avund på sociala medier.
Men du har ju varit mycket i Bourgogne eller flera gånger. Men det var första gången jag var i Bourgogne. Oh, så otroligt härligt.
Väldigt bra premiär får man ju
väldigt
säga då.
Smakstart med Domaine Romane Conti. Alltså, det var ju, men det är så fånigt, eller fånigt är det inte. Men det är ju verkligen, jag kan nästan känna att du vet så här, som när man var tonåring och hade så här, musikidoler. Så lite det pirret hade jag innan jag skulle gå in på Romane Conti. För det var så här, herregud.
Vad gör jag här?
Ja, men så jävla härligt.
Hur var reflektion? Hur många dagar var ni där?
Det var jättekort. Jag var där onsdag till fredag bara.
Onsdag till fredag?
Ja, exakt. Så vi var Romane Conti och Kloster Lambre och en ganska gedigen provning hos
Chardot,
Louis Chardot. Exakt.
Pumpit.
Ja, väldigt trevligt. Och med så roligt gäng och bra mat och
vad roligt. Jag åker faktiskt ner om 2 veckor. Jag måste understryka det. Jag ska också
ner. Skulle du borde gå in då också?
Ja.
Men du skulle,
passa på
för du skulle till Beaujolais också.
Lite också,
men framförallt.
Men framförallt Cotonou och Cotibon.
Vad ska du göra då?
Nej, men jag tänker att jag vill inte spoila för mycket utan jag berättar efter. Och jag vill inte jinxa någonting för att det är vissa så här drömställen som man ska besöka och om jag säger det här så kanske det inte blir av.
Nej, jag förstår, exakt. Men jag ska aldrig jinxa något. Men du har i alla fall varit på Romane Conti innan, det vet jag ju, för det har vi pratat om.
Ja. För några år sedan. Ja. Och då var det också så himla pinsamt, för att jag kände exakt samma pirr. Ja. Vi hade typ så här klätt upp oss så här, man måste ändra sig liksom respektabel ut. Ja. Och så stod vi vid fel port, för att det går ju liksom som en stor grind, eller väldigt hög liksom grind runt hela domänen. Och så stod vi liksom där ringklockan var, men det var ju på andra liksom sidan. Så vi var typ så här en halvtimme tidigare, men sen så blev vi liksom typ en kvart senare som de stod och väntade på oss. Och vi bara, detta var inte en bra start.
Nej, också så här ställe, man vill inte vara sen liksom, när man kommer dit.
Men ja, vi fick liksom pull the stupid Swedish card. Och det funkade bra som vanligt.
Ja, det funkar alltid bra. Vad har du haft för dig då?
Jag har jobbat mest. Men druckit ganska mycket gott vin faktiskt. Jag tänker liksom, nu när det är så jävla tråkigt väder så måste man så här passa på att unna sig.
Ja.
Druckit en del champagne. Så förra veckan hade jag en liten champagne bonanza, vilket var
för dig själv,
super
härligt. Eller för alltså privat så att säga, inte på
nej, med ja, för mig själv, ja, precis.
Ja.
Inte med med kompisar.
Ja, men gud vad trevligt.
Så återupptäckte lite RD 96 faktiskt.
Oh.
Som tidigare varit en stor vinupplevelse. Ja. Men har inte provat den på flera år.
Och den håller tycker du fortfarande?
Den höll. Den var lite mer mogen än sist.
Mm.
Men det var ju några år sedan jag provade den. Den var riktigt läcker. Väldigt så här hasselnöt och liksom champignon, anklever, kräm.
Ja, jag kan gilla jättefin. Det. Jag tycker det är fint.
Mm, jättegott. Mm. Och sen faktiskt en annan favorit, Kryg 02.
Ja, som... visst är den härlig?
Oh.
Den är så jävla bra.
Ja, men... ja. Kanske inte så otippat.
Nej, inte så otippat alls. Men den är ju super.
Nej, den var riktigt god. Och sen lite Celos Rosé faktiskt. Och det var många fina godbitar faktiskt.
Ja, trevligt,
jag
trevligt.
Klagar inte, så det har varit en bra vecka.
Mm, roligt. Jag kan säga att jag, inte champagne, men jag träffade Theo Foradori igår.
Mm, det gjorde jag också.
Ja, du gjorde också det. Visst var
eller
det
han
roligt?
Var här i
ja, men
han
exakt.
Var på Folie i förrgår.
Ja.
Hade en liten after work.
Så jäkla roliga viner tycker jag.
Mm, och lite kul. Annorlunda.
Väldigt annorlunda. Och det är så kul, men det är det man gillar på något sätt. Man bara så här, fan det här har jag inte smakat förut.
Mm.
Jätteroligt tycker jag.
Vi har kört lite av den orangea Pinot Grin. Ska man säga det på By the Glass som var väldigt populär. Men det var kul att prova lite av de röda Tyroledjuk också. Som var så här annorlunda druvsort. Men, ja, men så här väldigt kryddig och... coola viner.
Mm, verkligen, verkligen.
Måste jag säga.
Du, idag ska vi snacka lite vintage, eller hur? Alltså,
ja, precis.
Den nya vintagen.
Det kommer vara ett lite kortare avsnitt än vanligt. Liten,
ja,
vi försöker vara fokuserade.
Exakt, klocka in på kanske en halvtimme.
Hålla oss på bollen.
Ja, precis. Men,
prata lite om den skörden som precis har varit 2017 runt om i världen med kanske lite fokus på Europa, men
ja, men det tycker jag tänker att vi kan liksom så här, att planen är väl att vi ändå ska nämna lite om några olika eller lite så här, så man får en generell överblick, men att vi nördar ner oss i några, för du har ju lite extra koll på typ Bourgogne och sådär.
Alltså känslan är ju fortfarande att det är ju, har precis skördats. Man kan ju ha en liten bild av hur kvaliteten kommer vara, men man vet ju inte hur de färdiga vinerna kommer bli, för det är ju fortfarande it remains to be seen. Men vi ska prata lite generella termer. Men jag tänkte först att vi kanske alla som inte har liksom levt under en matta den senaste månaden har ju liksom hört och läst om de hemska bränderna i Kalifornien.
Ja, verkligen. Fruktansvärt.
Fruktansvärt, alltså verkligen. Usch, man har sett så hemska bilder och så många som har förlorat sina hem. Och...
ja, hemskt verkligen.
Verkligen, men vi ska ju fokusera lite på hur det här påverkar vinerna.
Ja.
Och lite, många tänker, åh nu kommer liksom Napa Cab bli svindyrt och mycket som kommer vara så här rökskadat så här. Men lite för att understryka så att typ 85 eller 90% av druvorna var ju redan plockade och skördade.
Tack och lov. Men,
Det är inte så många vingårdar som har brunnit ner. Säger man ner eller upp?
Brunnit ner.
Så det är ju liksom vingårdar agerar ju lite som säger, vad heter firebreaks.
Ja. Så att, precis, brandväggar. Eller
precis, brandväggar. Ja. Så det är ju positivt. Sen är det ju ganska... Sen är det klart att så här, tasting rooms och sånt har ju påverkats och tagit till skada.
Ja.
Men så nu handlar det ju framförallt om att liksom bygga upp regionen.
Ja, men verkligen. Och det pågår ju en massa olika insamlingar och så här, stötta, liksom, stötta Kalifornien. Och det är ju klart rimligt. Men, jag tycker... Många läskiga bilder man har sett just på hur totalt så nerbränt, man har så ödelagt. Alltså både vingårdar men också samhällen och fruktansvärt.
Dramatiskt.
Det är katastrof ju.
Mm.
Men du tror ändå att så att säga, det som kommer ut ändå från 2017 i USA eller Kalifornien kommer vara ganska mycket och det kommer hålla ett hög kvalitet.
Ja, alltså de säger ju det. Man vet ju aldrig liksom. Men det var ju redan plockat. Sen är det ju frågan, det som hängde kvar, om det har blivit rökskadat.
Nej, precis.
Det vet man ju inte. Och hur vinerna som lagras i källarna, om de har blivit rökskadade.
Nej, exakt.
Sen är det inte alla vinerier som lagrar sina viner i Napa, utan man kanske lagrar dem på andra ställen.
Ja.
Så vi får väl se helt enkelt.
Vi får se helt enkelt. Men det känns ju som generellt att 2017 har varit ganska tufft år för många. Vi kan ju bara, om man nämner Frankrike som vi kanske ska prata lite mer om sen, så det är ju lägsta skörden sedan 1945.
Mm.
Och just den här kombinationen av den här aprilfrosten som ju slog ut en jäkla massa rankor, och också den här luciferhettan som pratades om under sommaren. Så kombinationen är ju bedrövligt. Ju.
Olika delar, alltså om man tar framförallt Bordeaux, Loire, Chablis.
Ja.
Och champagne har ju varit verkligen drabbade.
Ja.
Bordeaux, av den här jäkla frosten.
Bordeaux skördade hälften i år jämfört med 2016.
Ja. Ja, det är sjukt. Ja. Och det är samma som i Italien. Man har väl sagt att det är typ den minsta skördarna totalt på typ 60 år.
Ja, exakt.
Och då är det kombinationen av frost och sen riktig liksom heatwave. Alltså,
ja, värmebölja. Värmen, ja.
Så det är ju också lite beroende på liksom, regioner.
Mm.
Men både, alltså, Piemonte, alltså det norra Italien, Piemonte, Veneto och Friuli har blivit lite mindre drabbat. Det är ungefär 15%-ish.
Ja.
Så är de mindre än föregående år. Men om man tar sen Toscana, Sicilien, är det nästan dubbelt så mycket, så typ 30% i minskning.
Även Puglia och Abruzzo också ungefär 30%. Mm. Men det här är också, alltså om man, det är ju intressant ändå, för när man läser sådana liksom vintage reports runt om i världen, så känns det som att det är också så här svårt, som du sa innan, att det är jävligt svårt att veta var det här kommer sluta också. För det känns samtidigt som att alla säger att ja, men det vi skördade var väldigt bra kvalitet. Men det är också så svårt att veta. Är det någonting som bara sägs, eller är det... För som alltså, i Italien så pratar man ju så här, bären är liksom mycket mindre än vanligt. Så det är mer koncentrerade och
lägre skörduttag.
Jo, men också
kan
mindre
ju liksom indikera till liksom bättre kvalitet.
Ja.
Mindre bär kan ju indikera till bättre kvalitet, men allting handlar om en balans.
Ja, exakt.
Och mognad i druvorna. Om man tar lite Frankrike då, Bourgogne då, som annars är liksom alltid drabbat antingen av hagel, frost, kolur, alltså det är ju mycket skit i Bourgogne liksom. Fick ju, har ju haft sin bästa skörd sedan 2009.
Ja.
Så större än 2009 till och med. Så äntligen så blir det lite att vinmakarna kan liksom pusta ut lite.
Verkligen.
Jag var ju där i våras, och då var ju alla, hos alla besökare bara, det ser väldigt bra ut, det ser väldigt bra ut, men vi vågar inte säga någonting än.
Ja.
Så alla var ju verkligen sån crossing our fingers.
Ja.
Ingen ville jinxa någonting. Men det var ju verkligen äntligen. För 2016 var ju hemsk.
Ja.
Det var ju så pytteliten årgång, och alltså källarna var ju tomma. Det fanns ju inget vin.
I Bourgogne, ja, verkligen.
Det var tomt.
Ja.
Så äntligen så kan man få liksom lite relief, så att nu kan liksom få lite vin.
Ja.
Det är det.
Det handlar om. Ja.
Men tyvärr, alltså det var ju framförallt Cotonou, Cotebon och södra Bourgogne som där man fick volym, men Chablis hade ju fruktansvärt mycket frost. De hade ju en lång froststräcka. Så både 2016 har de ju frost, och 2017, alltså i år också. Så de jobbar ju mycket. Alltså när man vet att det kommer bli frost, så jobbar man ju mycket med att man eldar i vingårdarna. Man har mycket ljus. Och så här helikoptrar. Och alltså det finns massa olika sätt att jobba på. Men det, är ju, det gjorde man ju i Bourgogne också. Eller längre söderut. Och det funkade ju, men i Chablis var det över 2 veckor.
Åh, jävlar.
Frost. Så allting tog ju slut. Alltså så här, alla ljus tog ju slut. Alltså så här, det de hade tog ju slut. Så att det är verkligen... Chablis finns ju typ ingenting.
Nej.
It's gonna be expensive.
It's gonna be expensive.
Men sen är det också så här i Bourgogne, vissa... Det är klart att kanske vissa vingårdar var mer drabbade än andra, men de, så här, generellt så var det liksom bra volym. Vilket är superhärligt.
Positivt i sammanhanget, verkligen.
Till motsatsen då, om man går lite längre söderut och kollar på Rån.
Ja.
Så var det ju också, det var ju väldigt varmt.
Ja.
Så det var ju tidiga skördar, precis samma som i Bourgogne. Men de drabbades väldigt mycket av kolur. Tidig så ojämn blomning. Vilket betyder att det var också supersmå volymer. Men också bra kvalitet, men väldigt, väldigt lite. Så de drabbades också av lite så här torka, väldigt för lite, det var för lite vatten, för lite regn.
Ja, exakt.
Så en kombination av kolur och torka, vilket, ja, det ger ju små liksom småskördar.
Småskördar, ja, så är det ju bara. Det är så jäkla, ja, fy fasan alltså. Och det gäller ju egentligen, det gäller ju större delen, åtminstone om norra rån, va? Södra rån, är det samma sak i södra?
Ja, ja. Där var det också, hade mycket problem med kolur. Det är typ 30-50% lägre,
ja, det är så.
Skörden,
ja,
året innan. Så vi får väl se lite hur kvällen, alltså det kommer bli intressant att följa.
Ja.
Nu ska man få prata lite med, nu när man åker ner till Bourgogne i alla fall, och prata lite och även i Beaujolais och se vad de har att säga på plats.
Exakt. Har du hört eller liksom pratat med någon rånproducent om 17?
Nej.
Alltså hört något sådär?
Inte än.
Ja, jag har bara läst lite också, så att, men ändå hopp om ganska bra kvalitet.
Alla säger kvalitet. Ja. Eller så här, när man läser lite så här citat och sånt online, så verkar det ju vara som positivt.
Verkligen. Positiva
men vibbar. Så är det ju alltid.
Jo.
Det är ju aldrig någon som säger någonting dåligt.
Nej.
Snarare i Bourgogne så är det ju några som är lite tveksamma beroende på när man plockade. Så de som plockade tidigt, i och med att det var så varmt, kanske kommer lida lite av att omogna druvor.
Just det.
Mm. Så att många kommer nog behöva kapitalisera snarare. Ja. Och de som väntade, då kom det ju lite regn.
Mm.
Så där kan också vara lite bristande kvalitet. Så det är nog lite beroende på hur man liksom jobbar i vingården och skörduttag.
Ja.
För att man kunde få mycket volym. Så de som jobbade med lite lägre skördeuttag kommer också ha bättre mognad i druvorna.
Just det,
så då får man väl se lite hur mycket is man hade i magen och sådär. Också om man kommer efter en årgång, så 2016, då blir man ju så pass tacksam för en stor, liksom, lite mer kvantitet.
Ja.
Så det kommer bli intressant att prova. Liksom, jag har provat lite 16 från fat och det har ju smakat fantastiskt bra.
Ja, men exakt.
Svårt att avgöra, men
Men det är ändå väldigt lovande.
Det var provat lovande. Mm. Så då får vi se väl 2017 hur det kommer bli. Några jämför redan med 2009 i värmen och 99 som också var en varm årgång. Så vi får väl se hur, what happens. Men what intressant.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag pratar lite champagne.
Ja, men champagne måste vi snälla snacka om. Jag kommer ihåg, visst var du med också när vi var på Pierre Peters tidigare i
det
år?
Det var jag.
Det var du.
Hos Egly.
Ja, Egly också. Men jag kommer ihåg så väl när vi var ute i vingården med Rodolphe.
Mm.
Och han pratade om så här, ja men nu, det var precis där i april någon gång, april, maj, början av maj. Och just så här, nu de närmaste dagarna, närmaste veckan kommer vara så jävla nervöst. För nu är det så här, det är risk för frost och vi kommer vara på helspänn. Och
det kommer vara avgörande.
Ja, och så som 2 veckor senare så såg jag att han liksom la upp någonting på så här, ja men nu är 80% av skörden förstörd på grund av frostskador. Det är så jäkla deppigt på något sätt. Också det här
Mother Nature.
Mother Nature liksom, är skoningslös på det sättet.
Alltså det finns ju en del medel man kan göra så här med att bränna och elda i vingårdar och sådär, men...
Det funkar ju bara till en viss gräns liksom. Det går inte att... Det funkar inte hela
vägen. Nej, Côte du Blanc var ju ganska hårt drabbat. Mm. Men sen är också beroende på läge och sådär. Men jag vet att Rodolf skrev på Facebook och var superledsen.
Ja, ja. Nej, men det är verkligen tragiskt.
Men så handlar det ju också väldigt mycket om att det är ju inte så många som är försäkrade heller.
Nej.
Man kan ju ha försäkring, inte för att det ger en, alltså, det är ju marginellt vad man får tillbaka, men vi pratade lite om det med Theo Foradori, så att de hade haft försäkring i många år mot frost, och för dem, men i och med att de aldrig har frost nästan, så sa han, det känns meningslöst, och i år så slutar de betala. Och så kom frosten.
Ja, såklart. Det är så typiskt. Ja, det är klassiskt. Ja.
Så här, man ska alltid betala.
Ja, eller hur? Men har du något mer på champagne just då? Alltså,
inte kvar. Alltså, det enda som är skönt med champagne är man ju vet att det är mycket att man blandar i kuvé. Så det är ju att... Det är klart, man gör ju millesimmer också. Men det är ändå en sån stor del av champagne där du verkligen...
Ja, det är ju stora. Men är det vissa delar som... Är det andra delar som har klarat sig bättre än
alltså, Côte du Blanc och Aube var ju hårt drabbade.
Ja.
Men det är samma sak som i Loire. Att jag vet att Bourgueil och de lite mer centrala delarna var mer drabbade. Ja. Men också beroende på liksom site.
Ja.
Det är ju ganska... Alltså beroende på var på kullen man ligger eller vad det är för sluttning. Exakt. Det är ju väldigt avgörande för frost.
Ja.
Så, men det ska bli spännande nu det kommande året och få lite mer insight i, framförallt i kvaliteten. Nu tänker jag ju framförallt på Bourgogne för att jag är lite fokuserad på den regionen just nu. Men även Rån och övriga. Det har inte kommit ut så mycket information om norra Italien än.
Nej.
Om Piemonte och sådär. Nej. Så det kan vara lite spännande att se vad som what's happening.
Jag kan också bara nämna lite kort liksom, om vi pratar utanför Europa. Det är lite övergripande. Till exempel Sydafrika har ju också varit en extremt torr årgång. Med jättemycket torka egentligen i hela landet. Och därför små skördar. Men även där säger man sig vara ganska nöjd med kvaliteten. Just det, så här, druvorna är koncentrerade. Men ändå hyfsat eleganta, för att det har också varit ganska måttliga temperaturer och ett svala nätter, så att man tror att det är ungefär samma kvalitet som 15, men lite elegantare dock. Så, så lite mer dämpad syra kanske. Argentina, Chile också varmt och torrt, med små skördar. Vart väldigt blött ju de senaste åren, men 17 var tydligen har varit snustorrt. Om man pratar om den här
Det är bra för sjukdomar.
Ja. Man pratar om La Niña istället för El Niño. Det är väldigt, väldigt så här, de här torra, varma vindarna. Argentina hade mycket problem med vårfrost. Och Mendoza har 30% lägre skörd än förra året.
Okay.
Och i Chile var det snarare hetta än kyla som var problemet. Och även där så här, och skogsbränder har det också varit. Så Maule i Itata har varit så här, väldigt mycket rökskador.
Obehagligt här med värmen, som den extrema värmen och den extrema kylan.
Ja, men
det blir väldigt turbulent, men det är ju klimatet är ju lite ur balans.
Det är onekligen ur balans. Vi får man se liksom om det...
Folk som inte ser det är ju lite naiva, kan man väl säga.
Onekligen. Får man se om det stabiliserar upp sig eller om det inte gör det, eller om det bara fortsätter. Det är ju... Men du som också, om man pratar årgångar så här, du som har pluggat så mycket och så här, till tävlingar och sådana saker. Om man nu liksom vill bli bra på det här, och nu pratar jag inte bara om 2017 utan så här, vintage-kunskapen. Hur fan, så har du någon bra metodik eller några bra liksom, sajter eller något sådär? Så alltså, hur lär man sig årgångar och just skillnaden? För det märker man ju bara nu, vi pratar 2017 så är det bara i Frankrike är det jättestor skillnad.
Ja,
vissa är jättenöjda, vissa är supermissnöjda. Hur ska man hålla koll på det här?
Det är supersvårt. Alltså mycket är ju att man måste dricka.
Ja.
Alltså prova mycket vin och liksom ta bilder på det man dricker och liksom skriva ner sina personliga tankar. Alla som är professionella skriver ju typ olika grejer. Vilket kan göra det lite förvirrande. Alltså alla har ju en väldigt personlig smak. Mm. Amerikanerna generellt brukar man säga att de hypar upp de varma årgångarna, medan britterna har kanske lite mer stram smak.
Ja.
Men så om man vill lära sig från grunden är det ju bäst att gå på sina egna reflektioner.
Ja.
Och verkligen försöka få ner det på papper eller i mobilen eller som vanligt.
Ja,
men om man vill liksom läsa, så det finns ju olika vintage reports. Vi har ju Jancis till exempel som brukar skriva, hon brukar ju så här kortfattat skriva ner eller pinpointa olika årgångar och så. Sen så finns det ju, men Robert Parker är ju också känd, nu skriver inte han så mycket själv, men har ju olika journalister som skriver för sidan. Och sen så finns det olika, alltså det finns ju massa glada amatörer som skriver bloggar, och det finns många som specialiserar sig på, vi har ju i Bourgogne så har vi Alan Meadows som skriver väldigt, alltså som skriver väldigt omfattande dagböcker eller reports varje år.
Ja.
Som, detta är ju mycket betaltjänster. Så
ja,
det är ju väldigt lite som är gratis. Vill man bara ha lite mer så här poäng,
ja,
så är det väl, men så här, men Decanter, Wine Spectator,
precis,
är väl de. Sen ska man ju ta allting med en nypa salt. Bara för att någon skriver 2015 Beaujolais är fantastiskt betyder kanske inte att det är det. Nu ska jag inte återkomma till den där heta potatisen. Men alltså, man måste ha lite, man måste lära sig vad man själv tycker om. För det är ju det absolut viktigaste när det gäller vin. Gillar man svalare årgångar, köttnöt efter papper, gillar man varmare årgångar, köttnöt efter papper. Alltså,
ja, men exakt. Men det kan sen, ändå vara liksom, var bra. Jag tycker att det kan ändå vara intressant att just få reda på vad det är.
Precis. Ja,
var det varmt eller var det inte det och så vidare.
Jag tycker Decanter brukar få med det viktigaste i liksom en, så här, en vintage-cykel.
Ja.
Där brukar jag liksom läsa på innan man reser till ställen och sådär. Men sen så finns det ju olika böcker. Då blir det oftast mest liksom specialiserade. Alltså, alla bra böcker om så här, Toscana, Piemonte, de brukar ju ha liksom ett 30-årsspann.
Just det.
Där man beskriver liksom, ja, men lite var vinerna är idag och kvalitet och volym och så vidare. Och det kan ju vara väldigt spännande. Alltså, är man riktig nörd så kan man ju sitta och läsa om liksom hur 20, 30, 40, 50-tal Bourgogne var. Men det kanske är mer aktuellt att läsa på de 20 senaste årgångarna.
Ja, verkligen. Vi pratade ju också om Romane Conti innan och han är ju väldigt, de gör ju också, han gör ju väldigt ambitiösa vintage reports som är nästan poetiska, som också ligger läsbara på deras hemsida om man vill gå in och
kolla. Så fint.
Väldigt fint, väldigt tjusigt. Vad var det mer jag tänkte? Jo, på tal om
har du några, du brukar ju vara sådär IT-nörd. Har du appar eller något sånt där? Jag vet att vi har tipsat om det tidigare, alltså, men det var kanske var ganska många avsnitt.
Nej, men jag brukar ha en sån här, jag har någon, ska säga, en Wine Spectator har ju liksom en gratis grej där man kan gå in och så söka på land och regioner och så står det då, men de är inte så bra uppdaterade, det är liksom så här, de går fram till 2015 nu, så typ vill man läsa om de nya årgångarna så
det är ju lite långt.
Jag vet, då får man ju läsa vintage reports eller kanske det finns säkert en bra app som är, för det här är en gratis grej liksom, men det är ändå intressant. Så kan man läsa att Alsace 2014 score 88 drink now liksom, och 2009 94 poäng drink hold, alltså så bara så här väldigt grundläggande. Och det är väl okej, men annars tror jag att man måste liksom surfa runt på nätet.
Jag tror, och det är också om man har så här favoritproducenter, många på producenternas hemsida, om de har någon liksom någorlunda omfattande hemsida, brukar skriva ut de senaste årgångarna.
Ja.
Och deras liksom impressions, när de skördade, alkoholhalt
och så vidare. Olika vinorganisationer. Alltså så här,
ja, Wines of Austria till exempel.
Wines of Austria har ju väldigt ambitiös statistik över allt möjligt. Såg du att vi fick en uppföljning på Instagram, någon som frågade om det, om Foyard och alkoholhalten. Men pratade han om 2015 då eller medan han 2015? Det var 15.
Ja.
För att så det var någon som hade, som det stod annat på flaskan än vad han hade.
Jag säger no comments på det.
Vi skyller allt på.
Jag ska också säga att det var ju inte han som var, det var ju alla skördare, de hade ju fest Ja. Så jag skulle säga att det var ju inte Foyar som var rökaren i det teamet. Han var ju den lugna, timida, mysiga gubben.
Ja, ja, visst. Självklart.
Det är viktigt att understryka.
Men alla, ja, ja, herregud. Alla får göra vad de vill.
Precis.
Men då så. Då får vi, man får helt enkelt köpa Foyar och testa själv.
Se vad
man,
ja, men visst. Ja,
exakt. Ja. Och det snart är det dags för Bourgeois Nouveau.
Exakt, nästa vecka va? Nästa torsdag.
Exakt.
Vi kommer ha lite Bourgeois Nouveau på Folie om man vill komma och prova.
Vad är det för datum då egentligen? Det är den
17
va?
Mm. Mm. Då kommer vi ha lite extra Bourgeois. By the glass. Så det är lite kul.
Vad trevligt.
Om man nu ska fira det så får man göra det,
ja,
den tredje torsdagen i november.
Det tycker jag är värt. Det ska man alltid fira. Man ska fira så mycket man kan. Och Bourgeois Nouveau, det finns ju bra grejer där som vi vill slå ett slag för också.
Absolut.
Ja, men då så är vi klara för idag helt enkelt.
Jag tror det.
Ja, låt mig tillägga. Nej, men om ni lyssnare så som vanligt, det är kul när ni hör av er på Instagram som ju är det säkraste sättet. Där ser vi i alla fall.
Exakt. Absolut.
Annars går det att mejla på vinpratarna@gmail.com också.
Precis. Ja. Och vinpratarna på Instagram och vinpratarna på Facebook.
Ja, så enkelt.
It's so easy.
Ja, exakt. Mm. Ja, men vad härligt.
Men vi hörs snart.
Ja, det gör vi.
Och dela gärna om ni har varit på resor och provat lite av 2017 och har några egna tankar, så är det bara kul att höra.
Jätteroligt, verkligen. Och dela gärna övriga vintips också. Tagga oss i, om jag lägger ut några flaskor eller något där som ni tycker att det här borde folk prova.
Alla tips, mottagis,
alla tips är
gärna.
Jätteroliga. Ha en fortsatt skön vecka och så vidare, så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Ciao, skål.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.